Svenska Dagbladet gör så mycket politikintervjuer just nu.
Ja, Ebba Busch till exempel har ju typ öppnat eller inte stängt dörren för Magdalena Andersson i alla fall.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Henrik Torehammar. Häng med.
Maggie?
Ja?
Torbjörn är ju inte med oss för att han...
Gud, det lät som han var död.
In memoria.
Men det är han inte, men han sitter och jobbar. Han känner sig säkert död, han sitter och skriver.
En
tyst tänka. Minut.
Nej, jag vet vad jag tänkte. Jag vill ha det här fina ljudet bakom som de har på Oscarsgalan. Och så ska man...
liksom... Ja, som vad heter det?
Parentation.
Vad jobbigt om Torbjörn skadar sig nu för att vi har pratat om
det. Nej, det är ju, om vi säger det här så kan det inte hända. Nej, då kan det inte hända. Vad konstigt, varför skulle det vara så för? Nej, han är och jobbar med en Magdalena Andersson-intervju. Och grejen är att vi har haft ganska mycket intervjuer med politiker här på Svenska Dagbladet.
En ny genre vi testar.
Ja. Viktor Bartron är vansinnig. Han säger att vi snor allting av honom. Om han ser en till intervju med en politiker, då kommer han stämma oss för varumärkesintrång. Jag skojar. Det här är en kärleksfull blinkning till min kommentatorkollega som insinuerade att det här med att göra intervjuer med politiker var någonting som han hade uppfunnit i poddform i alla fall. Hur som helst, jag har pratat med en miljö- och klimatminister och du har pratat med en näringsminister. Har hon någon mer titel?
Energi?
Ja, ett energi.
Eller?
Ja, Ebba Busch. Och vi får väl säga så här att det blev ganska stort genomslag vad hon sa.
Ja, hon pratade ju om många saker. Bland annat det jättekul KD-förslaget att de ska tvinga större företag att ha en fysisk kundtjänst för att vi inte ska tappa vår medmänsklighet när vi bara kommunicerar med AI.
Ja.
Men det fick ingen uppmärksamhet. Däremot, för det var så kul när jag frågade henne om det, för hon var så fruktansvärt obekväm. Jag har aldrig sett henne så obekväm. Hon tyckte det där var så jobbigt. Jag frågade, vad tror du som näringsminister att näringslivet kommer tycka om det här? Hon bara... Jag såg hur hon liksom blundade och typ skakade lite.
Aha.
Men i alla fall, det var inte det som fick uppmärksamhet, utan när jag frågade henne om Magdalena Andersson. Och då frågade jag ju om hon i ett låst läge efter nästa val skulle kunna tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
Jag har jättesvårt att se hur det skulle kunna gå till, men det finns ju liksom... jag tycker inte om att bli tagen för given och... Man vet aldrig hur... Man vet inte förrän vallokalerna stänger hur svenska folket faktiskt har röstat. Och vi kan stå inför väldigt turbulenta och svåra tider framöver också. Och då måste man kunna göra upp.
Just den där formuleringen, jag vill inte bli tagen för given, var väl det som var rubriken. Eller liksom var någonting som det pushades på. Eller någonting i den stilen. Och det är ju så härligt för att när man tänker Ebba Busch, jag vill inte bli tagen för given. Så det skulle ju också kunna vara en sorts lifestyle-intervju om så här. Men din nästa man, hur ska han vara? Vet vad
jag tror inte det är någon som uppfattar Ebba Busch som en person som vill bli tagen för given. Alltså jag känner inte att det var en...
Trampa gärna på mig.
Men det är kul med henne för att hon är ju... otroligt liksom strategiskt lagd mer än många andra partiledare, och man känner ju så här, hon har till och med lagt ut på sin Instagram innan vi såg typ så här, sitter med intervjuprepp, och då såg jag att hon satt med ett litet dokument med så här, vad hon skulle säga så där. Men jag hade inte sagt att jag skulle fråga det där. De visste inte att jag tänkte fråga om det där på förhand. Vi har ju pratat en del om det i podden tidigare, att man ser att liksom, det händer något mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson sen energisamtalen, så hon kanske ändå gissade att jag skulle ställa frågan. Men ibland känner man ju så här, det här vill hon verkligen säga, det här är verkligen förberett. Och ibland känner man, nu bara babblar hon och vad som helst kan hända. Och det, jag är inte säker på vilket av det var.
För att du ställde en fråga, eller hade du ett frågebatteri kring frågorna? Eller?
Nej, jag hade ju bara den där frågan, tänker du släppa fram henne? Eller skulle du kunna se framför dig att du skulle kunna släppa fram henne? Jag tänkte att hon skulle bara svara nej på det. Men det gjorde hon ju inte. Hon började liksom resonera långt. Och då frågade jag lite till och sa att det där låter ju ändå som ett ja.
Tur att du var uppmärksam där. För jag vill säga
jag har ju gått Anders Holmbergs intervjukurs. Och då får man tipset att lyssna. Så jag gjorde det.
Vilken, tänk att det där skulle, it would pay off.
Ja.
Nej, men jag tänker att jag gjorde en gång...
Camilla Kvartoft var också, men jag vill inte åsynliga henne.
Nej.
Hon var också jättebra.
Men jag gjorde Ekots lördagsintervju, så heter den, med just Ebba Busch, och då blev det väldigt uppmärksammat.
Ja, när du gjorde varför sköt polisen inte, varför har vi inte 100 skadade islamister eller vad det var?
Ja, någonting sånt.
Varför sköt de inte skarpt?
Så frågan som borde ställas, det är ju varför sköts det inte skarpt?
Nu blev just de exakta formuleringarna blev ifrågasatta och vi blev anklagade för att ha fulklippt ihop det hela. Men hur som helst, det hade vi inte gjort heller skulle jag vilja säga. Men då kom jag ihåg att det var liksom en eller två frågor som jag tänkt på, liksom koranbränningarna. Och sen så hörde man det där och kände, okej, det här får vi dra i, att man kommer ihåg, just det, en journalist kan inte bara vara en sändare utan måste också vara en mottagare.
Vilket är en utmaning för vissa av oss.
För vissa av oss kan det vara det. Ah. Men då kändes det som väldigt medvetet. Hon ville liksom sätta sig här i fokus. Och det kanske är någonting sånt som man tänker nu att Kristdemokraternas partiledare vill göra genom att visa att Ulf Kristersson, ta inte mig för given.
Jag är ju ingen bra intervjuare. Jag är liksom, det är inte min genre alls. Men jag tänkte så här, jag ska försöka ändå typ överraska henne lite. Så när vi pratar om så burka och slöjförbud och så tänkte jag, men då försöker jag ta henne liksom från höger och vara så här, varför vill du inte här tidigare? Varför vill du inte förbjuda slöja ännu mer och för fler? Liksom? För de är så vana vi får frågor från andra hållet och då det kan bli mer intressant att bara höra vad de svarar.
Ja.
Och så tänkte jag på samma sätt i regeringsfrågan, att börja med att fråga varför Liberalerna ens ska sitta i regering, eller vad skulle bli bättre utan Liberalerna, för jag vet ju att de alla är typ superirriterade på Liberalerna och tycker att de är skitjobbiga. Så det var ju också kul att få höra att hon också sa det, så här, det är ett väldigt speciellt parti, de har förankringsprocesser som inte är liksom av denna jord. Men sen var ju Torbjörn Nilsson då ute med Magdalena Andersson igår och frågade henne.
För vi ska säga, hon kommer ut med en bok.
Ja.
Och Hela hjärtat, hela väg, vad heter den?
Lilla hjärtat, nej.
Nej, hon har boktiteln.
Ska jag googla? Jag vet inte, vi har ju pratat om den innan. Vi pratade om den lite på bokmässan. Fick vi läsa ett utdrag då. Helhjärtat.
Helhjärtat.
Helhjärtat. Ja, men den kommer ju i veckan eller nästa vecka. Ja. Men, då frågade han i sin tur henne om Ebba Busch då, och om Magdalena Andersson kunde tänka sig. Hon sa att det finns ju mycket svårigheter här, men vi har också mycket gemensamt. Och Ebba har ju verkligen utvecklats till att bli en mer pragmatisk politiker. Och jag tror inte att det där liksom bara är som de snackar. Utan jag tror verkligen, eller det är min bild när jag pratar med människor runt om, att de verkligen liksom fann varandra i de här energisamtalen som Kristdemokraterna tyckte var jättestora och som Moderaterna och SD säger knappt har ägt rum. Och att de knappt ens ville att de skulle äga rum, får man väl känslan av. Men att då ska Ebba Busch och Magdalena Andersson haft ganska mycket liksom tätt-a-tätt möten och pratat i telefon och verkligen liksom gillat varandra.
Och det här blev ju liksom exploderade först i att Svenska Dagbladets typ e-upplaga blev rewritad när den här kom ut.
Ja, det här måste vi ju inte... Ja.
Vad?
Nej, men vi... Alltså, ja, intervjun gick i vår print och då släpps printupplagan digitalt kvällen före.
Ja.
Och då... Så att kvällstidningarna hade ju så att säga vår nyhet när vi hade den bara i vår e-upplaga. Men det är ju en fin och viktig produkt.
Ja.
Så det var bara att det inte var på vår sajt förrän på morgonen efter.
Okay.
Vilket kan orsaka vissa stressnivåer hos vissa personer. Men det blev ju ändå bra. Det var många som tog till sig informationen.
Ja, Expressen, det skrevs kommentarer på det. Det var i P1 morgon, typ 20 minuter. Irina Posars nyhetsbrev Hint tar upp det också. Att det är liksom wow. S plus KD är lika med sant, att det är en så stor grej. Och jag vill från vårt perspektiv i den här podden på vår politikavdelning, så känns det som att vi har liksom lagt det här pusslet, eller vi har pratat hit, att det kändes som ett så naturligt steg. Vi pratade om så här, vad håller Ebba Busch på med? Och då var det ju verkligen så här grundat i energisamtalen, i tonen i debatt som liksom var så här riktigt flörtande. Började någon gång med så här, jag lämnar över ett telefonnummer, och då ska vi säga att det här är ju också i kontrast till hur relationen har varit mellan Magdalena Andersson och Ebba Busch.
Men hon har, alltså Ebba Busch har talat ganska väl om Magdalena Andersson. Alltså när jag gjorde stort porträtt på henne som gick före jul, då pratade hon i den intervjun, eller de intervjuerna jag gjorde då, pratade hon flera gånger gott om Magdalena Andersson, och jag kände så här, det här vill hon lite plantera hos mig, och körde inte så mycket på det, nämnde det kort i intervjun. Sen var hon i en stort DN-porträtt någon månad efteråt, och då kom det där igen. Så att det här är ju något som Ebba vill göra, och om det handlar om att hon faktiskt tänker sig att så här, ja, men det kan komma ett läge efter nästa val, de här blocken inte kommer kunna bilda regering, vi kommer behöva kunna hitta andra lösningar, jag vill vara en faktor i alla de lösningarna, jag vill finnas med i varje pussel. Så skulle det ju kunna vara. Det kan ju också vara att man ska lyssna lite mer på den här, jag vill inte bli tagen för given, att liksom i Ulf Kristerssons regeringspussel så finns det just nu två problem, SD och Liberalerna, som kräver saker som inte är förenliga, och då är Ebba Busch lite, försvinner liksom lite. Ebba Busch som lyckades få 6 ministrar på sina 5%, hon behöver ju kanske också höja priset lite och bli lite grann ett problem.
Det är ju lite som det här med barnuppfostran, att de barnen som bråkar och skriker får väldigt mycket uppmärksamhet, och de som sköter sig, som är duktiga mellanbarn, de liksom glöms bort lite. Det kanske var den känslan hon var ute efter. Jag vill också lägga in, jag kommer ihåg att jag hade samtal med henne tidigt i mandatperioden när hon pratade om det här samhällsbyggarprojektet, och då pratade hon ju hela tiden om det, liksom, det är ju vi ska bli de nya socialdemokraterna, vi ska bygga kärnkraft, vi ska bygga vägar, men då måste vi också tänka kring finansiering, och det här öppnar ju både liksom sakpolitiskt och lite ideologiskt liksom en position där Kristdemokraterna då hamnar i konflikt med Moderaterna. Och väldigt snabbt efter att Ebba Busch gjorde det här utspelet så svarade ju Douglas Thor, ungdomsförbundsordföranden för MUF, nämligen att KD borde stå för,
och vad var det nu då?
Kostnadsdrivarna.
Så... Jo, men det tycker ju de andra partierna i tider, att liksom KD kommer alltid med sina konstiga, dyra förslag som är typ krångliga att genomföra. Alltså hur mycket de, det här fritidskortet. Alltså gud.
De
snuckar så mycket över fritidskortet. Mm.
Men får jag säga en sak då? Att när de pratar om tusen, att det hade varit så enkelt, liksom nu har vi gjort en stor byråkrati, det blir liksom det blir väldigt mycket dyrare på det här sättet för att ge barn möjlighet till fritid. Men sen nu i efterhand, då hör man snackat så här, gud, folk pratar verkligen om det fritidskortet. Jag vet på min egen scoutkår så var det liksom så här, kommer du ihåg att det finns fritidskortet nu? Så då kan man liksom använda det för att betala den här saken. Typ här är länken och sånt. Så att det kanske det här...
Det kommer ju nå många föräldrar i alla fall.
Och alltså, det är väldigt tydligt, liksom i alla fall vi som bevakar det här, att det här är verkligen en KD-grej. Och kanske skulle man tänka så här, den lite mjukare delen, det som en gång kallade pingstvänstern, men Jakob Forssmed falangen på något sätt, som säger så här, vi vill ha omfördelning, vi vill hjälpa barn, vi vill hjälpa familjer, vi tycker att det här är ett bra sätt att få till saker. Så att det finns väl också sakpolitik, det kanske inte bara är spel, eller så är det en blandning.
Ebba Busch har ju någon slags förmåga att liksom så här vrida om allting. Det är ju det som har kännetecknat hennes partiledarkarriär på många sätt. Hon är inte den som sitter och väntar på att bli liksom uppbjuden. Sen så hur realistiskt det där är, och jag menar, det är klart att det är väl ganska få KD-väljare som vill se Magdalena Andersson som statsminister, men det är ganska få KD-väljare generellt. Men jag tänker att det finns ju också något, tror jag, i att Ebba Busch och Magdalena Andersson kanske också finner varandra som personer. Alltså de är ju lite lika i sin rakhet och sin liksom direkthet. Om Ebba Busch är den här estradören som Magdalena Andersson inte alls är.
Nej, men jag menar bara att deras relation, den var ju byggd på till exempel de här offentliga... debatten, hur de var i debatter mot varandra, där Magdalena Andersson gjorde en poäng utav liksom lågaffektivt bemötande som var liksom, jag menar så här, passivt aggressivt, jag får prata långsamt så att du inte blir galen, du hysteriska toka, och att det kändes som att flera gånger så var liksom Ebba Busch drog tag i sitt hår nästan liksom i riksdagen och bara så här, gör inte så här mot mig, att de spelade på det här. Och sen, det kan finnas jättemycket problematiska vad heter det, misantropiska misogyna troper, alltså idén om att så här, åh, nu fokuserar
catfighten.
Ja,
jag vet inte om det är misogynt eller om det är något, nu ska jag säga något som har fått. Det är en sån här gay-figur. Alltså, ja. Gaysen är ju väldigt förtjusta i catfights, eller?
Älskade bortom allting. Alltså, tänk dig dynasty.
Ja, för jag tänker att det är ofta du som driver de här
teserna.
Det är du.
Problemet med att släppa in homosexuella i mediebevakning på det här sättet, så var det här problemet.
Men det var ju något annat när Stefan Löfven var S-ledare, för då körde ju Ebba mycket så här, jag betackar mig från detta för en statsminister för Sveriges feministiska regering. Alltså då gjorde hon ju mycket så här, ja, den unga kvinnan mot dig, den gamla gubben. Och när Magdalena Andersson kom som partiledare, det ställde ju liksom till det lite för både henne och typ Annie Lööf. Så det blev mycket svårare att förhålla sig till henne.
Mm. Någon som har försökt, du gamla feminist som är en hycklare, det är ju Romina Pourmokhtari. Som jag har intervjuat i...
Ja, som gick ut här i poddflödet i morse.
Precis. Och då, det här kom ju från att Romina Pourmokhtari åker inte till klimattoppmötet som pågår just nu i Brasilien. Och först tänkte jag säga att det var för att hon får inte flyga från gravid. Men nej, det var ju rädsla för Zika-viruset som det handlar om.
Minns att jag var så rädd för Zika-viruset när jag var gravid.
Ja. Alltså,
har du sett bilderna?
Ja, ja, absolut. Det här kommer jag ihåg var en grej och är fortfarande en sak. Så liksom att man avråds från att göra detta. Men hur som helst, att Margot Wallström då, S-veteranen, har varit ute och kritiserat det här, och då gjorde Liberalerna och delar av regeringen det här till...
Typ hela regeringen, eller? Ja. Jag stod inte finansministern i Aktuellt och pratade om detta, och jag sett utrikesministern var ute och...
Jag hörde något om Gunnar Ström, men jag såg inte vad han skulle ha sagt. Men hur som helst, och då var liksom poängen så här, aha, ja, så feministisk utrikespolitik, men unga kvinnor ska inte få ha barn. Är det där? Ni kan inte få vara gravida. Då måste ni alltså avgå. Medans,
det är något med liksom, den här regeringens nya sociala medieanvändande, där de ju nu har börjat gå ut i liksom samlad trupp och säga samma saker med samma liksom talepunkt. Oavsett parti. Moderaterna kanske lite mer aktiva i detta. Så det känns ju lite... Känns inte lite 2014, eller?
Ja, det finns en intensitet.
Alltså det är så kul när de sitter på Twitter typ allihopa. Om man bara säger att ni vet väl att ni ingen läser här längre. Typ.
Eller liksom, precis. Det är ju ett spännande nytt digitalt landskap. Det är det verkligen. Det är intressant att tänka då, typ... Om Ebba Busch kanske ändå hade det här, jag ska göra mer en tydlig S-flört när jag pratar med Maggie Strömberg i Svenska Dagbladet. Vad om Romina Pourmokhtari hade en plan när hon satte sig med Henrik Thorhammar på Svenska Dagbladet. För någonting jag studsade på i den här intervjun, det är hur hon beskriver Tobias Andersson. Och då är det liksom...
Sverigedemokraten.
Ja, numera ordförande för näringsutskottet. Då var de ungdomsförbundsordförande kollegor. Det är en tweet från 2020 som jag skrivit om tidigare, där det börjar med att han lägger ut en bild på henne i liksom i debattformat, och så skriver han så här: skaffa en politisk motståndare som tittar på dig som Romina Pourmokhtari tittar på mig, eller någonting sånt där. Och då svarar hon typ, jag sitter inte riktigt att säga, jag hånler åt hur dum du är, Rassetobbe. Och då är det alltså dels att han hette på sociala medier alltid SD-Tobbe, så att hon bara typ byter ut SD mot Rasse, alltså förkortningen för rasist, och typ menar att det var en grej. Och det här har jag tagit upp liksom flera gånger, så här, tycker hon fortfarande så här? Vad är, känner hon så här för Sverigedemokraterna, för Tobias Andersson, för det här partiet, och är det så att hon liksom har lagt det åt sidan för att kunna bygga sina Romina-reaktorer? Och jag trodde kanske någonstans att hon skulle säga någon sån här liksom, ta sig bort från ämnet och säga så här, vet du vad, jag pratar med dem, det kanske var dumt att använda de här glosorna, jag försökte ställa en sån lite inkännande fråga om att så här, nu när du har mött det här, du har ju inte liksom jobbat med Sverigedemokrater innan, du kanske fått en annan bild, inser att den här grova generaliserade bilden, starka uttalande att det här är ett rasistiskt parti, eller ni företräder rasister, du har ändrat dig och kanske vill liksom ändra epitetet du använde. Men hon återkom till att prata om Rasse Tobbe, hela tiden.
Nej, men alltså jag har inte gjort det heller. Men jag tycker inte det påverkar min förmåga att jobba med Sverigedemokraterna heller. Alltså om vi sitter och förhandlar en viss fråga så påverkas inte det jättemycket av att de vet att jag inte tycker att liksom deras politik är så fräsch och att jag twittrar Rasse och Tobbe och sånt där. Det påverkar liksom inte vårt arbete.
Jag kanske skulle säga så här lite public service. Nu är inte Tobias Andersson här och kan försvara sig. Skulle
kan säga att han inte är rasse.
Rasist, precis.
Man använder det, det var stort på 90-talet.
Ja.
Alltså själva förkortningen.
Att man sa rasse istället för rasist. Ja.
Mm. Han är rasse. Det var, så var det på min skola i alla fall.
Ja, nej, vi kanske inte känner igen det från Värmland så
men
mycket.
Men du är ju inte från... Nej.
Nej. Malmö, eller vad menar du?
Ja.
Nej, du menar att jag är från landet?
Nej, jag menar att jag kommer från... Alltså det skånska 90-talet var kanske något annat än det värmländska 90-talet. Jag vet inte.
Ja,
rasse kanske inte var en identitet som människor omfamnade i Värmland. Vissa gjorde det i Skåne.
Då skulle vi nog verkligen behöva gå igenom att det finns lång problematik i den värmländska kulturen sedan 30-talet.
Men nu är ju inte Torbjörn här och kan...
Och nu är inte Värmland här och kan försvara sig heller. Vad jag skulle säga var att, så här, att om man åtkommer... Och jag skulle väl landa i att... Jag tog inte hela den här liksom frågeställningen. För hon utmanade mig lite så här, någon gång när jag sa det så här, om du vill vara Anders Holmberg liksom på något sätt. Och då använder hon det som så här att det här är ett dåligt intervju, eller liksom på något sätt säga så här, det var inte den sortens intervju jag trodde jag skulle göra här, utan vi skulle ha ett mer samtalande, resonerande kring det hela.
Vad var det hon var irriterad på då?
Nej, men det var någonstans att jag liksom så här, men tycker du...
Att du petade i om SD fortfarande, om hon tycker att SD är rasister.
Ja, och det kändes som att hon ville ändå säga det här, liksom, att det är väldigt tydligt att jag tycker fortfarande det här, men liksom, det är onödigt av mig att jag ska fortsätta använda de här epiteten. För liksom, vi lyckas göra saker nu, men det är väldigt tydligt vad jag tycker ändå fortfarande.
Hon bara pragmatiker, men också lite idealist.
Jag tycker det är en spännande intervju som jag verkligen vill rekommendera alla att lyssna på. Och intressant det här som händer när man, för det är liksom, det är 45 minuter, det är mycket vi pratar om. Och de som lyssnade på det hela, så här, chefer, tyckte så här, ja men i podden hör man kontexten, man förstår vad, liksom, hur ni pratar, man lyssnar generöst, man är med på era betoningar och så. Men när det har blivit en intervju och när du skriver ut det så låter...
När du skulle skriva i tidningen?
Ja, så blir det liksom dels en kort utsnitt som det är, men då låter det mycket hårdare, som att typ jag omfamnar, tycker det är helt problematiskt, Sverigedemokraterna är rasister, det är självklart vi kan säga detta, det är liksom, man kan läsa det på det sättet, så att tvungen att liksom omarbeta lite det materiet som jag tycker var intressant och talar för, tänker jag att jag...
Du säger att ljud är bättre än text, det är det du försöker säga.
Det är lättare för mig att tänka lite friare och prata lite friare och höra vad en minister säger om ett parti och företrädare för liksom, på vars mandat hennes makt ändå vilar.
Förklarade hon för dig varför hon inte ville bli partiledare?
Att Simon, det här sa hon också. Nej, men jag försökte ju säga det till journalister hela tiden. Säg inte att det är jag eller Lotta Edholm. Det finns andra. Och så sa hon så här, jag hintar ju det jättetydligt. Och jag bara... Du kan inte hinta till oss dumma journalister. Du måste verkligen säga rakt och tydligt. Har ni tänkt på Simona Moamsson? Annars förstår vi inte. Man måste vara som Ebba Busch säger. Ja, jag kan tänka mig samarbete med S.
Men känner hon nu när hon tittar på liksom Simona Moamssons förtroendesiffror och partiets liksom knatande under spärren? Att knatande, konstigt verb, men... kände hon då att jag valde rätt?
Hon ville skicka med till landsmötet som börjar nu, till sina partikamrater, att så här, ni sluta och motarbeta. Vi är inte Miljöpartiet, det är inte språkrör vi väljer. Vi väljer partiledare som måste ha ett eget mandat att få göra saker. Låt den här människan göra detta. Sen så refererar hon till att så här, hon tycker att Simona är mycket typ så här mer stora systrig, att hon är liksom en liksom ta hand om människor, lyssnar in, kanske inte säger SD eller Rassetobbe rättare sagt, eller återupprepar.
Hon har inga sådana, fast har hon inte ändå.
Hon har väl haft sådana saker tidigare.
Ja, men har sagt, kanske ja. Inte så grovt. Kanske.
Nej.
Ja. Men det är ju en, det är ju liksom politikfest framför oss nu, kommande veckorna. Mm. Det är ju EU-politisk debatt imorgon i riksdagen. Sen väljs Anna-Karin Hatt troligen till partiledare om inget ovänt. Nej, det heter hon inte. Hon heter Elisabeth Anna Ringqvist. Jag har sagt fel hela veckan. Varje möte har jag suttit och sagt, sen ska Anna-Karin Hatt bli partiledare. Ja. Ingen förstår vad jag menar. Men det, hon heter Elisabeth Tand Ringqvist. Det är liksom lite samma så trippel, ja. Trippelnamn.
Och sen så är ju Kristdemokraternas riksting som väl var på liksom lite grunden varför du pratade med Ebba Busch.
Precis, det är både KD-riksting, Centerstämma. Nu ska man hålla koll på alla de här namnen. Nästa vecka är det ju Liberalernas landsmöte och SDs landsdagar.
Ja.
Busch sa också till mig, det kom inte med i intervjun, men hon sa också att hon inte själv lyckats skilja på alla de där namnen på de stora partimötena, att hon ibland säger och så ska vi ju ha kongress, och att då blir folk i hennes parti jättearga.
Det heter riksting.
Och så sa hon, nej, riktigt, riktigt så sossig har jag inte blivit än att jag kan få använda ordet kongress.
Nej, det får vi se hur lång tid det tar innan Ebba Busch gör det utspelet.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.